Okay. Oh, yeah, yeah, yeah. Ja, sen som att vi kom in i Guds rike. Nej, det är både bökigt och tyst i Guds rike. Okej, vi ber tillsammans. Fader i himmelen. Amen. Okej, då ska vi gå vidare. Det är ett tema som behöver väldigt mycket tid, det har vi förstått alla, eller hur? Väldigt bra, både det som Oskar inledde med och Thomas och Mia igår, väldigt fina grejer. Så jag tänker idag dela med lite grann om olika sätt att uppleva den helige ande. Och på vilket sätt ska man ta emot den? Okej, det är väldigt många verser. Jag är inte så fin teknisk. Jag sa igår när jag såg Thomas och Mias liksom presentation. Tänkte, kära Gud, här kommer jag med kollegieblocket. Och liksom, det är ingen kraft i det här. Det där var sån kraft, eller hur? Okej, hörni. Jag nämnde i tisdags, tror jag, när vi hade första bibelstudien. Eller i onsdags. Onsdags var det. Om det här att den helige ande behöver upplevas, kan upplevas, så egentligen kan man använda ett ännu starkare ord, att den helige ande måste upplevas, helt enkelt. Liksom det är många saker kanske i livet som man kan veta teoretiskt och ja. Det kan vara väldigt bra, men utan en erfarenhet så är det inte mycket. Och om det här regeln gäller någonting i det kristna livet, så är det helige ande. Liksom. Det är inget att prata om. Utan det är något som, jag menar, självklart ska det pratas om, undervisas och så. Men det yttersta syftet med det är att var och en av oss upplever det. Och man kan bara säga så här i själva början, att det finns ingen människor som är kristen som inte har upplevt den helige ande, om vi har förstått nu undervisningen hittills. Jag kommer ta de här olika upplevelser, så att säga. Och jag skulle vilja bara läsa nu några ord, och sen ska jag be två personer att komma och dela deras erfarenhet. Men det första som jag vill läsa, det är från Lukas evangeliet kapitel 11, och det är verserna 10 till och med 13. Lukas 11, 10 till och med 13. Så står det skrivet så här: till var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och den som bultar skall dörren öppnas. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Okej, kom ihåg det där versen i texten i Jakobs brevet 4, där 4 och 5, att vi sa att Gud svartsjukt längtar efter den ande som han har lagt i oss. Jag tror att ingen av oss här, och inte vi tillsammans, kan sätta oss in i Guds situation och förstå hans längtan efter mänskligheten. Hur stor den är. Ja, jag måste säga att jag ber om att jag ska få lite mycket större insikt i Faderns inställning till människor. Ja, men det är han som har skapat allt. Det är han som födde oss. Och det är självklart att det finns en enorm längtan i faderns hjärta efter varje person. Va? Och då som vi sa redan, att när han skapade människan blåste sin ande i oss. Det är den ande som är han egentligen. Han längtar efter sin egendom, så att säga. Och då står det skrivet här att hans längtan i jämförelse med våran längtan att ge goda gåvor till varandra är så oerhört mycket större. Och jag tror att det är väldigt nyttigt att sätta sig ner och börja tänka att Gud verkligen längtar efter mig. Låt oss vara ärliga och se så här att på något sätt så lever vi inom bubbla och vi vet att han längtar efter oss. Men egentligen förstår vi inte intensiteten i hans längtan efter oss. Jag menar, det kan kanske jämföras lite blekt så att säga med vår längtan efter våra barn när de är på scoutläger. Vi har inte sett dem en vecka eller när de är bortresta från hemmet och de kommer hem efter ett halvt år eller ett år, eller hur? Niklas och Sofia och man vet hur mycket man längtar efter dem. Och så tänk hur mycket fadern längtar efter dem. Hur många av er har sett på YouTube såna filmer där när papporna till exempel kommer från armén och barnen vet inte att pappa ska komma. Så plötsligt kommer pappa in. Jag måste säga att jag gråter som ett barn varenda gång jag ser såna scener. Eller när en kvinna möter sin man och de kommer från olika krigssituationer. Vilken glädje, vilken enorm längtan efter att förenas, att se varandra. Då tänk på Guds längtan efter oss. Ja, men jag måste erkänna, jag vet inte om jag begriper en promille av det. Och jag tror på något sätt att vi skulle behöva uppleva det mycket starkare. Va? Och det är Guds ande som gör det. Så då säger Gud, jag längtar så mycket efter att ge mer av min ande till var och en av mina barn. Va? Och det där är fantastiskt viktigt att veta. Hur mycket vill Gud ge? Det här är bara inledning. Så Gud, ja, han säger så här. Om ni som är onda kan ge goda gåvor, hur mycket mer vill inte fader ge av anden? Då står det i Johannes 3:34. Så här, den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin ande utan att mäta. Gode Gud. Ni vet, ibland upplever vi i kristendomens historia, vi upplever olika förnyelser där anden utgjuts måttlöst nästan. Och det händer grejer som är helt enorma då när det är äkta, självklart. Så visst längtar Gud efter att måttlöst ge av sin ande. Jag är övertygad om att vi går fram emot en tid i historien då anden kommer bli utgjuten på ett sånt sätt som Jesaja säger, att Guds härlighet kommer att uppfylla jorden så som vatten uppfyller haven. Jag menar, jordklotet kommer att bada i Guds närvaro. Det kommer bli sanslöst, va? Så det här är någonting som Gud längtar efter. Och då vill jag läsa bara Apostlagärningarna 2:38 också. Och sen ska jag be Göran först att vittna lite grann. 2:38, det står skrivet så här. Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Okej. Allt vad Gud har att ge är en gåva, det vet vi. Frälsning är en gåva. Allt är en gåva. Det finns ibland lite svårigheter att förstå den här relationen mellan att ta emot gåva och att inte försöka förtjäna det och ändå samarbeta med Gud. Och så vidare och så vidare. Men grundinställningen måste vara att allt vad Gud ger oss är en gåva. Och då borde det vara väldigt lätt att ta emot. Problemet är att vi människor är väldigt ovana med att ta emot något som vi inte förtjänar. I vår natur finns den där obotliga attityden att jag vill så gärna får känsla, det här fick jag därför att jag gjorde något, att jag är speciell eller något sånt. Men Gud ger det som en gåva. Okej, okay. Det finns olika sätt att uppleva det. Människor upplever det på olika sätt. Göran kom fram, en äkta pingstvän. Det var bra att jag redan sa, det var bra att Oskar inledde hela saken och sa att vi kommer från olika andliga kulturer, så att säga, där det här undervisningen om den heliga ande har varit väldigt olika. Göran kommer från en kristen krets där det här var väldigt normalt, vanligt, talades om det och bads för det, för att uppleva den heliga ande. Till och med fanns i pingströrelsen hos vissa predikanter, eller lite grann, inte offentligt, men nästan så, att om du inte blev andedöpt och talade i tungor så var det frågan om du var frälst. Så det var ett otroligt tryck på att få vara med om det. Och så, hur var det för dig då? Mm.
Göran heter jag, om ni inte vet vem jag är, gift med Maj som sitter där. Vi har bott här i 2 år i Kungsängen. Jag växte upp i en liten pingstkyrka med 70-80 medlemmar i Ursviken utanför Skellefteå. Och jag har inget datum när jag blev frälst. Jag kan säga liksom då, 1969, 14 oktober. Jag har liksom bara följt med in i kyrkan i stort sett hela mitt liv. Och lite grann kunde man känna sig avundsjuk ibland på dem som kunde säga liksom, ja, men den gången då upplevde jag verkligen frälsningen och räddningen. Jag kan fundera på, är jag frälst egentligen? Hur kan jag veta det? Har jag tagit några viktiga beslut i mitt andliga liv egentligen? Jag döptes när jag var 11 år och visserligen var det liksom stort på något sätt och man ville följa Jesus, men man var ganska liten också, man var ju 11 år. Och när jag funderar tillbaka så kanske ett av de viktigaste besluten jag tror att jag tog, det var när jag var 13 år. För att när man var 13 på väg in i tonåren och kompisarna i byn drog, och det var inga kristna kompisar överhuvudtaget, drog väldigt starkt. Men jag tog ett beslut att ändå åka på en sportlovsvecka. Fick en helt ny kompiskrets. Ett helt nytt kompisgäng som blev liksom mitt ställe att vara på. Och det här med att få vänner. Jag kan inte nog betona det. Att få vänner i kyrkan. Och fortfarande som vuxna. Få vänner, vänner. Hur viktigt det är för oss. Jag tror det är ett av mitt livs viktigaste beslut. Att hitta mina vänner i kyrkan. Jag växte upp i en pingstkyrka och det var ganska stark betoning på att man skulle tala i tungor. Man skulle bli andedöpt och man skulle tala i tungor, som du säger. Och det var mindre undervisning, tycker jag, om de andra andliga nådegåvorna. Och jag fick ta emot tungotalet som tonåring. Och framförallt varit en välsignelse för mig själv, ska jag nog säga, för mitt eget böneliv. Men profetior, liksom, har jag kunnat hjälpa någon annan, har jag kunnat ge till någon annan? Profetiorna var ju ofta att någon äldre man, förmodligen ofta ledare, ställde sig upp och profeterade med tordönstämma ut över församlingen och det var profetiorna och Gud, och man kände ju liksom sig väldigt liten när man hörde det, och det där var väldigt starkt, de här är väldigt, ja, det är så Gud arbetar. Och jag har ju fortsatt att vara engagerad i kyrkan på olika sätt i stort sett hela mitt liv och min familj också. Jag ska komma tillbaka till det med profetierna också. Men det här med datum. För mig är det inte viktigt att veta när jag blev frälst. Jag vet ju att jag är det. Det är inte viktigt att veta när jag fick ta emot tungotalet. För mig är det viktigaste att veta att jag är frälst. Att jag får fylla på av den heliga ande. Och Det här är ju ingen engångsupplevelse så att jag kan gå tillbaka och säga, ja men då fick jag uppleva det där och nu kan jag vara nöjd med det. Och så lever jag mitt kristna liv utifrån den händelsen för 30 år sedan. Utan att jag igen måste fylla på i mitt liv av den heliga ande. När det gällde profetior så upptäckte man ju så småningom när man blev äldre att Gud förändrade sig och började arbeta på ett annat sätt. Eller så var det vi människor som förändrade oss. Vi flyttade till en ÖM-församling får jag väl säga då. Och det var ju lite så här scary för mig att lämna min kära pingstkyrka. Men vi flyttade till Maj, där Maj är född, till Kisa och kom med i ÖM-församlingen där. Och fick vänner och man fick uppleva saker och ting. Alltså Gud talade på ett helt annat sätt som jag inte var van med. På att goda vänner kunde bara liksom säga, jag känner att jag ska säga det här till dig. Liksom. Jag tror att det är från Gud. Och jag minns en speciell händelse. Vi var i Västergötland och hälsade på kompisar. Och när vi sitter vid köksbordet, tre personer, jag och Maj och den här kvinnan då som vi var bekanta med. Och hon profeterar så här lugnt och stilla bara till oss där vi sitter vid köksbordet. Det var så fantastiskt. Ja, det är så här Gud. Det här är Gud. Det var en fantastisk upplevelse av att få verket få ta emot av vad Gud ville säga. Jag själv får gå tillbaka och fylla på av den heliga ande gång på gång i mitt liv. Det tror jag är jätteviktigt. Och jag själv, ibland har jag fått se bilder till exempel också som jag också fått dela till andra. Och jag är inte så jättebra tror jag på att ge till andra, men jag har fått ta emot. Och det jag tror det är så viktigt att vi återkommer till och fyller på den heliga ande i våra liv. Ja, blev det någonting? Blev det någon rim och reson av det där?
Okej, första sättet att leva som kristen med den heliga ande. Eller första, det är... Växer man upp i en familj där alla dessa sanningar är liksom självklara, man någonstans ändå i sitt hjärta säger jag tror på Jesus. Och sen händer saker på ett stilla sätt för vissa människor, för vissa händer lite annorlunda, eller hur? Finns en här person som har upplevt på ett annat sätt det?
Hej, jag heter Sigrid, för er som inte känner mig. Hej. Jag ska berätta lite hur det gick till när jag blev döpt i den helige ande och fick ta emot tungotalet. Jag kommer från en icke-kristen bakgrund, blev frälst vid 26 års ålder efter ett långt liv av sökande egentligen, efter sanningen, efter det som var sant och och så, det fanns en längtan i mitt hjärta. Och jag blev döpt i den helige ande när jag hade varit troende i några månader. Jag kom till tro då och bodde hos en familj som var kristna. Och de hade berättat för mig om Jesus. Och ja, deras vittnesbörd gjorde att jag... Ja, förstod att om Gud är sån, då vill jag också ha det här. Så jag sa ja till Jesus och så bodde jag hemma hos dem. Och jag rörde mig ju inte i pingstkretsar så, utan jag umgicks med alla möjliga kristna. Och jag gick till en Bible study i början av mitt kristna liv. Där, ja, det talas inte så mycket om dopet i den helige ande där, utan... Det var fokus på andra saker, så det var, jag fick ingen undervisning så. Men andra kristna som jag mötte, de frågade, har du blivit fylld med en helig ande? Och ja, vad är det för någonting ungefär? Så jag gick hem och läste på och liksom läste om dopet i en helig ande. Och i mig så föddes det en längtan liksom att få det här också. Och ja, som ny i tron då, jag hade mycket liksom brottningskamp med det gamla livet och mycket frågor och sådär. Och sen så, ja, så fick jag rådet att söka upp en pastor i en församling för rådgivning. För den här vännen som gav mig det rådet hade själv gått dit och fått så bra hjälp. Och så då ringde jag upp till den här till expeditionen och så bad jag att jag skulle få komma till den här pastorn på rådgivning. Han är hemma hos Herren nu, men ja, så kom jag dit och satt vid skrivbordet och visste inte riktigt hur jag skulle börja. Och sen så, ja, så tittade han på mig och så sa han, jag tror att du behöver bli fylld med en helig ande. Och så kom han runt skrivbordet och la händerna på mig och bad för mig. Och ja, det hände ingenting precis då och där liksom. Men, eller jag tror att det hände, men jag började inte tala i tungor där liksom. Men sen när jag kom ut från expeditionen så liksom kände att mina problem liksom, de var bortblåsta liksom. De hade bara försvunnit liksom. Det var som att ja, allt var annorlunda, kändes väldigt annorlunda. Sen när jag började liksom att be, så kände att det bubblade från insidan liksom. Och då kom det här språket liksom, det här bönespråket. Så jag förstod att jag hade fått det som jag hade längtat efter. Blivit fylld med en helig ande. Så det, och det här är innan jag blev vattendöpt, för det hände senare. Så jag tror att Gud har ordningen i sin hand. Så det är min story.
Spännande. När det började bubbla, liksom, började du rapa eller vad? Okej, hörni, vi har lite tid så jag hoppas att jag kan åtminstone röra vid de här olika grejer. Ni hör att varenda gång när man talar om den helige ande och den helige andens dop, så kan man inte undvika att tala om tungotal. Det är intressant. Mia och Thomas nämnde igår också om det, och Bibeln talar om det, och jag kommer kort att beskriva några liksom nivåer, om man uttrycker så, av våra möjliga erfarenheter med den helige ande. Låt mig få säga så här bara först. Jag tror att det är otroligt viktigt i den här erfarenheten att ha liksom, det finns några klassiska hinder för att våga gå in till Gud och öppna upp helt och hållet och säga, Gud, fyll mig med din ande. Det ena är att vi är rädda för att vi vet inte vad som kommer att ske. Liksom, vad sker med mig? Tänk om jag kryper här och under bänken, eller jag slår huvud i golvet eller något annat. Liksom, låt mig få säga så här då. Gud är en god Gud. Han är vår far. Om vi inte ger våra barn ormen när de frågar om fisk, hur skulle Gud ge oss något dåligt om vi frågar om den helige ande? Liksom, det är djävulens tricks för att försöka hindra oss uppleva det fantastiska. Okej? Okay. Så slappna totalt av och vet att det är endast goda gåvor i enlighet med Jakobs brevet 1 och 16 och 17 som kommer från faderns hand. Självklart. Så, det är det första. Det andra är den där klassiska när det är tungotalet. Men tänk om jag talar något som är tokigt. I och med att jag inte förstår vad jag säger. Okej. Okay. Tungotalet är den heliga andens gåva. Den heliga ande kan aldrig tala något tokigt. Kära Gud. Jag menar, du behöver inte vara rädd att du kommer att svära åt Gud i tungotalet liksom. Förstå mig, det är den helige ande som talar. Det är inte någon blandning mellan mitt förstånd och att jag försöker. Jag minns på en konferens i gamla Jugoslavien. Vi hade en karismatisk konferens med katoliker. Och det kom massa katoliker fram för förbön. De vill ta emot den helige ande. Va? Och liksom jag försökte, eller någon annan försökte, bara visa hur lätt det är. Därför det är inte jag som talar, det är anden som talar. Och så någon försökte visa bara någon, så här lätt går det. Så började Kori Bishti Brikitoler och Bossi. Och så såg jag en kvinna som står och försöker. Men det gick inget ut liksom, förstår. Så det finns lite, jag ser bara där, därför att jag tror att vi ska be i gruppen när vi är för varandra. Och be att Gud fyller oss med sin ande, gode Gud. Okej. Okay. Så, okej. Okay. Då skulle jag vilja gå nu till de här några olika upplevelser av det. Först igår kväll så nämndes här i Ivar nämnde i lovsången om det här kända texten i Hesekiel 47 om det här som är också en bild på olika upplevelser med Guds ande. Och det är Hesekiel 47. Första fem verser så står det skrivet om det här att sedan förde han mig tillbaka till husets ingång och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan. Och att inte läsa hela texten så vet ni, så står det, han mätte ut åt mig 1000 alnar och då var vatten bara under knäna. Och sen mätte han ut ännu 1000 alnar och så kom vatten ännu högre upp över midjan eller så. Och sen står det skrivet att han, i vers 4, sedan mätte han upp ytterligare 1000 alnar och lät mig där gå igenom vatten och det räckte mig till knäna. Och sen det sista var ytterligare i femte versen, vattnet gick så högt att jag måste simma. Det var en ström som han inte kunde komma över. Och jag tror det är en bild på olika upplevelser med den heliga ande. Okej, låt mig få gå då vidare och ta de här olika som jag tror att Bibeln talar om. Vi talade redan under alla bibelstudier att den helige ande blev lovad under gamla testamentlig tid. Första upplevelse, nummer ett. Det är det som står i Hesekiel 37 som profeterades om det. Hesekiel 37 och verserna 5 och 9. Och då ser Herren så här. Så ser Herren till dessa ben. Se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Vers 9, samma sak. Så säger Herren, kom du ande från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna så att de får liv. Okej, kom ihåg att vi talade om det här, att vi är, genom den naturliga födelsen så är vi andligt döda. Ni minns det där enkla bilden. Den ande, livsande som Gud satte i oss i skapelse och han, den relationen var bruten. Korset tar synden bort. Och när korset tar synden bort, då är vägen för Guds ande att komma in och göra den ande som han gav oss under skapelsen, att göra den levande, så är den öppen. Så det som sker när vi tar emot Jesus som vår frälsare, det är att vår tro på korsets försoningsverk flyttar på hindret och då är det fritt för den helige ande, för Guds ande, att röra vid den ande som gav till oss i skapelsen när han skapade oss och göra oss till levande personer. Så, det är det första upplevelsen. Var och en som har tagit emot Jesus Kristus som sin frälsare har blivit född på nytt. Och sen även dessa upplevelser kan vara otroligt olika och dramatiska. Någon upplever i den stunden upplever allt. Både att han blir levande jord och andefylld och det flödar över och alltihopa. Det finns sådana roliga berättelser som är sanna. Det finns någon som var, ja, om ni minns Jimmy Bock, gode tid. Göran här, nej, han gör lunch. Men Jimmy Bock kom till Aspenkyrkan full som en, bara så. Glömde nycklar av lägenheten, mamma bodde i bananhusen. Och han skulle gå in till mötet och få nycklar av mamma. Och jag tror att det var Jimmy Bock eller Robin Malm, om ni några vet om den namnet. Och när han går in så var det den där gamle pingstprofeten som gick hem till Herren. Som bodde på sistone i någonstans på södra sidan. Spelar ingen roll. Vad heter han? Ja. Okej, i alla fall. När den där killen kommer in så säger han till honom 52 07 13 24 48. Och grabben blir bara pang bara. Blev frälst, blir döpt och andedöpt alltihopa. Underbart. Och jag hörde om en annan som också kom och tog emot Jesus, och så sa de till honom, nu är du frälst, nu kan du leva med Gud. Och då säger han, finns det något mer att få? Ja, vi kan be för det, du får den heliga ande. De bad för honom, han blev andedöpt, började tala i tungor. Och säger han, finns det något mer? Ja, du kan bli döpt i vatten. Så döpte de honom i vatten och allt, hela paketet på en gång. Och vet ni vad? Det är så det funkade i första församlingen. Det var inte det där 6 månaders undervisning om vad dopet innebär. Och jag vet inte vad. Jag vet att det finns kanske någon logik ibland i det. Men vet ni vad? Gud kan, han ger måttlöst. Så den första upplevelsen, den hoppas jag och tror att alla vi som är här idag har upplevt. Har du bekänt Jesus som frälsaren, då har Guds ande gjort dig till levande människa. Annars är du död. Och jag ser inga döda här. Nej, men förstå mig. Okej, den andra upplevelsen, och det är den som vi pratar så mycket om. Det är det som står skrivet då i Lukas evangeliet till exempel. Eller låt oss läsa Matteus först. Matteus 3 och 11. Okej. Eller låt mig, innan jag går över, låt oss se hur det här uppfylldes i Nya Testamentet, den här första upplevelsen. Okej? Johannes evangeliet 20, och det nämndes redan också i bibelstudierna, 2022. Okej? 2022 står skrivet så här. Jesus kommer efter uppståndelsen. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa, ta emot den helige ande. Okej. Utan att spekulera för mycket så tror jag faktiskt att det är det här som vi talar. Det är den första upplevelsen. De förstod att han är uppstånden. De förstod att uppståndelse och hans död på korset har gjort att försoning med Gud är möjlig. De trodde på det och då sa han, nu har allt flyttats bort. Nu kan jag blåsa min ande i er så att ni blir levande. Och de blev så att säga födda på nytt eller levande. Andra upplevelsen, det som Matteus 3 och 11 talar om. Och det är uppenbarligen inte samma upplevelse. Låt oss bara konstatera det. Så det här är, så det inte blir någon teologisk disput här så att säga. Matteus 3 och 11 så står det skrivet så här. Och det är Johannes döparen som talar. Han säger så här. Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och i eld. Okej, okay. Så låt oss titta nu på det. Efter att Jesus har blåst i dem och de tog den helige ande i Johannes 20, då går vi till apostlagärningar. Så det blir väldigt enkelt och klart att det här är två olika upplevelser så att säga. I Apostlagärningar kapitel 1 så är det Jesus själv som talar nu efter att han har blåst på dem och de tog emot den helige ande. Då säger han så här. Vid den måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat. Den som ni har hört av mig, det som ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Okej, nu vill inte jag vara sarkastisk eller något, men jag ska lite på skämtfull och sanfull sätt försöka just röra vid den här problematiken. Väldigt många under historien, hela samfund, när det kommer till det här så ser de stopp för det här. Nej, men det har vi upplevt. Jesus har redan i Johannes evangeliet blåst på oss. Ja, men vänta, nu ser han. Det finns något mer som min fader har lovat. Nej, det behövs inte, tack. Och ni vet den där storyn i Matteus 20 om de här olika vingårdsarbetare. För mig är det precis en sån story. De kommer de första vill jobba i vingården, men de är så osäkra på arbetsgivare som vill, de vill ha garanti vad han betalar för deras arbete. Då säger han okej, vi kommer överens, ni får 100 spänn för att jobba hela dagen. Och de skriver under, vi behöver inte mer än 100 spänn. De andra kommer, gruppen, och så säger de, men hör du, hur mycket betalar du? Säger du schysst, du lurar inte oss. Nej, jag är schysst, gå och jobba, jag betalar. Och ser ni att skillnad i attityden? De första vill ha underskrift och garanterat summa. De andra var lite osäkra men litade lite mer på honom. Behövde bara hans ord. Tredje, de sista, de kommer sista timmen. Och då säger han till dem, vad står ni här? Ja, ingen vill ha oss. Men gå och jobba. Yes! Inte ens tanke på vad vi får. Och när de kommer tillbaka så får de lika mycket och mycket mer. De får egentligen 12 gånger mer än de första. För de fick betalt samma summa för en timme som de fick för 12 timmar. Och jag upplever på något sätt att det finns de här tre grupper av kristna typer när det gäller attityden till den helige ande. Ena gruppen med sin teologi säger till Gud, nej det är bra. Vi är på nytt födda, vi är frälsta, vi behöver ingen tungotal, vi behöver inga gåvor. Jag har till och med hört människor som säger att Bibeln påstår att när den fullkomliga kommer, då kommer gåvorna att upphöra och fullkomliga kärleken. Och det är en av mindre kärleksfulla bröder som jag har sett, just han som sa det. Förstår mig? Liksom, skulle gåvorna sluta existera, då har Gud blivit sjuk. Härligt sagt. Men förstå mig då, låt oss inte vara som de första som har bestämt oss, Gud så här men inte mer. Okej, så nu säger Jesus, min fader har lovat lite mer än det där första upplevelsen. Han vill döpa er i den helige ande. Och ordet döpa kan man inte misstolka vad det betyder. Att döpa betyder att sänka under vatten så att vatten kommer helt och hållet över dig. Det är Hesekiel 47, när vattnet blev så högt så du kan inte kontrollera. Du kan inte stå där bara och säga vad det svalkar fint. Utan den bär dig. Du är helt buren av detta. Så Jesus säger, fadern har lovat det här. Jag tror inte de hade blekaste aning om vad det innebär. Men de var där. Och så hände saken och det som händer. Och låt mig få bara citera några verser till där. Psaltaren 23, vers 5. Du fyller min bägare, hur mycket? Så det flödar över. Johannes 7, 37-39. Jesus talar på lövhyddohögtiden. Och så står det skrivet att han säger att ni som är törstiga, kom och drick. Och ur ert innersta ska levande vatten flöda fram. När det börjar flöda ut ur mig, då är jag inte fylld till knäna och inte där heller, utan då måste det flöda ut. Okej, okay. Så det är den här andra upplevelsen. Och den andra upplevelsen sker då i Apostlagärningarna 2. När pingstdagen har kommit, var de alla samlade och ni vet hela saken, då plötsligt från himlen ett dån kom. Som en våldsam storm fram och fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Jag vill inte gå in i det här i detalj, men det är väldigt intressant symbolik här. Ni vet att tungor av eld, det är ett tecken på att en kung sätter sig på en tron. Det egentligen manifesterar hans herravälde. Så när Jesus har sagt det och tungor av eld kommer över dem, då bekräftas här konungskliga herravälde över detta folk som är hans folk. Det är fantastisk symbolik i det här, förstår ni mig? Och sen bara lite grann att koppla till Gamla testamentet. Det som sker här egentligen är uppfyllelse av den tredje viktigaste, eller andra viktigaste högtid i Israels högtider. Det där förstlingskärve. När överste prästen tog förstlingskärve och viftade åt alla fyra vädersträck. Och profeterade om en tid när Gud kommer att skörda hela mänskligheten in i sitt rike. Och det är därför 50 dagar, exakt 50 dagar efter påsken, så kom den helige ande. Och det är därför som i Jerusalem fanns judar under hela himmelen, står det skrivet. Från alla länder under hela himmelen. Och de tog emot denna gåva därför att det där profetian ska uppfyllas. Att det där förstlingskärvet, de var förstlingskärven som Gud gjorde. Så, och det där då går vidare till, så om man läser vidare, då nu vill jag bara läsa några, eller nämna några texter till här. Och det är att det här upplevelsen, då det står skrivet vidare, och de uppfylldes, vers 4, av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Det här, här finns formula, så att säga. De började tala. Hör mig, det är de som började tala. Det är deras mun som måste tala. Det var inte anden som började tala. De började tala. Men i och med att de var uppfyllda av den helige ande, så är det anden som initierade språket. Och här finns enkel hemlighet hur man tar emot den helige andens uppfyllelse och gåvan att tala i tungor. Och i det här fallet står det skrivet att de förstod alla vad de talade. Nu ska jag inte spekulera. Jag har inga problem att de talade franska, jiddisch eller något annat. Och alla språk som judarna från hela världen förstod. Och det måste man förstå därför att det finns en strategi vad Gud gör. Det vill säga att de var kallade till att evangelisera hela världen och att vara ett folk som är ljus bland nationer. Då är det självklart att alla dessa judar måste förstå vad Gud gör för att förstå att deras kallelse bekräftas genom den här upplevelsen. Okay. Samtidigt så tror jag att det här tungotalet är inte bara naturliga språk. Ni vet vår syster Vera Norsi, hon albanska som kommer nu till församlingen på mötena. Hon upplevde det här. Hon upplevde att Gud gav henne engelska på en dag. Bara pang, och hon började tala engelska. Underbart. Så jag läste en bok nu och läser en bok om en grabb från ett afrikanskt land som fick 13 språk på köpet. Eller jag vet inte hur många. Kanske till och med. Varje land dit Gud sa till honom, gå dit. Han kom till landet, så började han tala språket. Ja. Han började prata då. Och vittna och evangelisera på de språk. Sen är det uppenbart att den helige andens tungotal är inte bara naturliga språk. Det är uppenbart för att 1 Korinthierbrevet 12 säger att jag kan be med förståndet och jag kan be med anden. Och så säger Paulus, när vi ber med anden, då förstår inte vad vi ber. Vi förstår inte vad vi ber. Så det språket som vi vanligtvis kallar bönespråk och så vidare, den har varit i alla första upplevelser av den helige andens dop, som är andra upplevelser. De har alltid varit en följande tecken av det upplevelse. Sen måste jag också understryka det här som flera har sagt. Jag måste vara ärlig och säga att jag tror att det mest naturliga konsekvens när jag blir uppfylld av den helige ande, det är att tungotalet kommer. Jag tror det. Därför att, tänk bara, om det är någon som ska rinna ut, på vilket sätt har Gud ordnat i hans anatomi, människans anatomi, om inte att det rinner genom munnen. Och munnen är ju given för att orden ska komma genom munnen, okej? Okay? Så det finns för mig logik. Faran i det, som Thomas och Mia sa igår också, som vi hörde från Göran, är när man sätter den upplevelsen som ett måste, som ett bevis på att du är frälst eller något. Därför att det sker på otroligt många olika sätt. Jag måste berätta hur jag upplevde det. Jag växte i en familj där det här med den helige ande, det var kinesiska liksom. Visst nämnde de helige ande, men de visste aldrig vad det var. Aldrig, några kanske i den församlingen hade något. Sen när jag blev frälst så vistades jag mest bland baptisterna. Och baptisterna tyvärr under sin historia var mest ivriga att påvisa att tungotalet ibland sa de från djävulen också. Så jag växte i sån krets Och fick lite så där motbjudande känsla för det här med den helige ande. Jag var frälst ungefär i 2 år. Skulle åka till Europa och hitchhiking med en kompis som var äkta baptist. Han kom precis från en baptistbibelskola och vi skulle gå lite till Europa. Och jag minns, vi kom till Schweiz och till några vänner och de började prata om den helige ande. Kära Gud, jag började, vet du. Vi kom till Frankrike, alla snackar om den helige ande. Jag började känna mig förföljd. Och ni vet, vanligtvis när vi känner oss förföljda, då blir det. Men det är det helige ande som förföljer, då ska man inte stå så där. Nej, då ska man sänka ner gardet, eller hur? Så kommer vi till Holland, till Amsterdam. Vi var på väg till London. Och när vi kommer till Amsterdam så är det Pingst Europa-konferens. Och vi ska dit. Jag kommer aldrig glömma så länge jag lever. Liksom. Låt mig få säga så här. Jag tror att när jag blev frälst att Gud fyllde mig med den helige ande. Men det finns lite större mått. Så när vi kommer på konferensen så är det en norsk predikant som säger ni som vill, som bör mer av den helige ande och vill ha förbön, kom fram. Då sitter ett gäng pingstvänner från gamla Jugoslavien som gamar och väntar. Nu ska stojan offras. Liksom, förstår. Nu vill vi se honom gå fram, denna baptist. Och det är lite, låt mig få säga ärligt, det är lite, inte högmod utan lite mindre än högmod. Va? Stolthet, tack. Det är lite stolthet som det tar i när du är lite känd, att du är redan predikant eller något. Och nu måste du visa att du saknar något, vet du. Och inte bara att du är predikant. Jag vet inte ens idag vem som satte mig först av 5000 människor där. Jag stod först där. Det var någon katapult bara som, ut med dig nu! Jag har något mer för dig, gode tid. Och jag stod där och sen kom den andra rädslan. Ni vet, ni som har varit med i Pingst, nu hyllar vi, nu är du min. Nej, men du blir min experiment. Jag minns när äldste bröder skulle be för folk att bli andedöpta. Då lägger sig 7 äldste bröder på en och vrider och nu, oj förlåt, du ska bli och grita. Och de talar i tungor och kom igen och släpp oss.
Nu måste vi gå.
Jaha, där är han.
Vi ska ha ordning frukost.
Men det, ni är inte det. Ni är inte den första gruppen som säger nu räcker det, vi vill inte ha mer. Okej. Men låt mig få säga så här. Och då man blir lite rädd av det där, förstå mig. Och jag kommer aldrig att tacka Gud för den mannen. Han kom fram. Alltid, förlåt. Han kom fram, knappt lade handen på mig och så sa han, Herre, ge den mannen det som han behöver. Och så gick han. Jag blir berörd därför att jag tycker det är så otroligt viktigt att vi ska inte hjälpa den helige ande. Vi åkte från konferensen, vi skulle till London, jag får feber, jag blir sjuk. Så det är bara förspelet till andedopet. Och vi kommer till Tyskland och jag ska lägga mig och sova. Och så ser hans syster som är avfälling dessutom, ursäkta uttrycket, men hon gick ifrån här. Vill du ha någon tablett? En liten röst här säger, du behöver ingen tablett. Jag ska hela dig. Det är så distinkt, så klart. Jag säger nej tack, ja. Och jag säger inte nej, jag behöver inte helige ande, Gud ska hela. Men nej, jag hade ingen aning, ärligt sagt. Jag bara upplevde med mannen och säger nej, jag behöver ingen tablett. Jag lade mig att sova och sen plötsligt, som Sigrid sa, så inifrån så började det bubbla bara. Och jag har en baptist bredvid mig liksom. Hur ska jag då börja nu tala i tung? Så jag tog kuden och det bara bubblar. Jag kunde inte stoppa det. Och jag tror att det är den andra upplevelsen som Gud vill att vi ska vara med. Vänner, låt mig få säga så här. Nu är det faran är alltid att vara lite teologiskt dogmatisk. Jag tror att dopet i den helige ande är ingången i att använda alla andliga gåvor som finns. Lyssna på mig. Andliga gåvor får man egentligen inte till ego. Ingen äger en andlig gåva. Han har profetians gåva. Han har ingen. Vi har ingenting. Alla andliga gåvor är i den helige ande. De som använder dem ofta eller som plockar dem ofta för att betjäna andra, de ser ut som att de äger, men de äger ingenting. Ingen av oss äger något. Det som behövs, det är en antenn, och det är hjärtat och vår ande. Och ju mer vår ande är fylld med Guds ande, desto lättare hör vi. Vi hörde hela rubbet där, ni har hela receptet hur man kan träna sig i det och växa i det. Så ingen av oss äger någon gåva. Men andens dop är ingång i den övernaturliga världen. Sen kan det vara också på olika sätt där. Jag minns en konferens i forna Jugoslavien och en presbyteriansk präst som inte talade i tung, men han bad för döda, de stod upp, vädde och så vidare och så vidare. Så jag vill inte vara dogmatisk, jag vill bara säga så här. I kapitel 10 i Apostlagärningarna, Cornelius hus. När Petrus kommer dit, vittnar om Jesus för dem, de tar emot Jesus, och står det skrivet, Guds ande kom över dem och de talade alla i tungor och profeterade. Apostlarna kom till Efesus i kapitel 19 i Apostlagärningar, vittnade, de frågar, har ni tagit emot den helige ande? Vi har inte ens hört om det. De ber för dem, de talar i tungor och de profeterar. Så det är naturligt att när man blir uppfylld, Jesus hade, att det rinner ut någonting från vårt innersta. Det är naturligt. Sen hur det sker, det är Gud suverän för. Men det som jag tyckte det var fint, det du också vittnade om. När vi tar emot den helige ande, då ska många göra så här. Okej, jag vill ta emot den helige ande. Och så försöker de känna efter. Nej, men det händer ingenting. Men ta emot och tacka Gud. Och sen, precis som det händer i bönen, ibland i lovsången, när du inte kan vidare prisa Gud, eller du kan det med förståndet, låt den helige ande initiera det här språket i dig. För att vi ska prisa honom med förstånd, men vi ska prisa och lovsjunga honom med vår ande också. Okej, tredje och sista, som jag tror är upplevelsen av den helige ande, tredje nivå så att säga, kan vara, det är att det står i Lukas evangeliet 4. Och jag måste snabba mig, men det var väldigt lång inledning idag här. Så. 4 och 18, det står skrivet så här. I andens kraft vände, nej 4 och 18, förlåt. När han står i synagogan, Jesus, och läser skriften. Herrens ande över mig, ty han har smort med mig att predika glädjens budskap för de fattiga. Och så vidare och så vidare. Vad är det här nu? Herrens ande är inte bara i honom. Herrens ande är inte bara så fullt i honom så det rinner över. Herrens ande över honom. Och det är en dimension som jag tror väldigt få tyvärr upplever. Men det är en dimension som Gud har för oss. Jag har kanske upplevt någon gång i mitt liv när jag upplevde att Guds ande var över mig. Och jag minns ett tillfälle, jag nämnde någon gång, när jag skulle predika på ett ställe, jag kände mig så tom så att jag tänkte, jag åker inte dit, jag har ingenting att säga. Jag åkte ändå för att igen den där lilla rösten, och jag visste, ni vet, Guds röst är vanligtvis väldigt stilla men väldigt, väldigt distinkt. Så om du har lärt dig att höra den, då kommer du höra den varje gång. Jag åkte dit, jag skulle gå ut och predika. Jag ställde mig fram, öppnade munnen och så hör jag någon bredvid mig predika egentligen. Det var som att jag inte talade själv. Då tror jag att Guds ande var över mig. För det var liksom, det var som att någon annan predikade. Och det var då jag upplevde det där att en tjej, det inte jag upplevde, utan det som hände då, det är att Guds ande kom över liksom hela salen där vi var. Och en tjej bara skakar under Guds kraft. Ingen ber för henne, ingenting. Och jag, det har ni hört många gånger, men jag vill bara nämna. Jag började gå mot henne för att be. Och då Gud hindrar mig och säger, var ska du? Jag ska be för henne. Och så sa han, gör jag något där? Ja, det gör du. Vad vill du där då? Nej, men det är, förstå mig vänner, det är väldigt, väldigt allvarliga saker. Därför att en av saker som vi måste, jag har inte tid nu att gå in på det, jag har velat göra det. Att inte bedröva den helige ande. Det där som vi har upplevt här kvällar. Ja, låt mig få säga det här. Att många gånger så upplever vi att bedröva den helige ande. Att det betyder först och främst liksom att inte öppna upp för den helige ande, tänker vi. Men att bedröva helige ande, det som händer oftare, speciellt i karismatiska kretsar, det är att vi blandar oss i det som den helige ande gör. Ja, blandar oss in i det som helige ande gör. Vi är otåliga. Och det handlar speciellt om människor som har gåvor. Ja, men vi måste lära oss att respektera den helige andens verk. Och den, som jag förstår det, jag ser inte att jag är allvetande, men som jag förstår det, att respektera den helige andens verk, det är först och främst att ge Gud tid att utveckla en atmosfär och försöker inte krysta fram något. Vi är många gånger ivriga att försöka krysta fram en atmosfär och vi tror att vi ska hjälpa Guds ande med våra häftiga ord eller med våra häftiga attityder eller något annat. Vi måste lära oss att inte bedröva den helige ande. Jag minns en situation nere i Helsingborg för många år sedan och det var ett fantastiskt skeende. Vi var 15-20 stycken som samlades till bön varje måndag. Och varenda kväll gjorde Gud någonting. Men det var intressant hur det hände. Liksom när vi kom dit så var det nästan som att vi styrdes av olika saker. Och någon kväll var vi tysta första 20 minuter. Ingen öppnar munnen ens. Och vet ni vad? Om man upplever detta i en krets där folk inte är vana med den helige ande, då blir man otålig och börjar snacka. Nej, men vad är nästa punkt nu i programmet? Och sen hände ofta så att den som ledde lovsång tog gitarren och bara slog en ackord. Och vi leddes in i en tillbedjan som var enorm. Och sen hände saker genom gåvor, men aldrig i otid. Och jag minns en kväll vi var tillsammans och den som ledde lovsången vanligtvis, det var Johnny Slottheden, han var inte där. Och en kille som tyvärr, jag mådde ingen kritik, hade ingen erfarenhet av Guds andes verk så där. Han ledde lovsång, men Gud är nådig, började den där atmosfären börja komma igen. Och Guds ande började komma över oss. Och alla började bli tysta. Och han tog gitarr och började spela. Jag sa till honom, vänta en sekund bara, vänta lite till. Men han gjorde inte det. Allt förstördes. Och aldrig mer sån atmosfär. Nej, låt mig få säga, jag ser inte det så tragiskt att vi gör bara ett misstag. Men det är väldigt många gånger, speciellt människor med gåvor som är ivriga och avbryter vad Gud gör. Och det här, jag är en sån som måste lära mig att hålla tyst. Därför att jag är väldigt ivrig. Vi måste lära oss att respektera vad Gud gör. Ge honom tid att göra något. Och inte ständigt blanda oss in i. Vi bedrövar den helige ande om vi är för ivriga. Okej. Så. Den helige ande var över honom. Okej, tre verser och så går vi till grupperna. Det första. Hur kan jag uppleva det här då? Jo, första Hebreerbrevet 11:6. Som vi nämnde redan tidigare, nyckelordet är tron. Allt vad Gud ger oss tas emot i tro. Det är inte svårare än det här. Okej, om Malin tar det här nu, whatever it is, och säger till mig, Stojan, jag ger dig det här som en gåva. Bör jag vara spänd och hur ska jag nu ta emot? Vad blir jag skyldig till det? Kan inte jag städa ditt hus först så att jag får den då? Ja, men då är det inte gåva mera. Och det är samma sak här. Det är en gåva, så jag måste bara lära mig att Gud, Fadern som är så generös, han ger mig det för fritt och intet, för intet. Så jag bara tar emot gåva, gode Gud. I tron. Så Galaterbrevet 3:2 säger, säg till mig, säger Paulus, när ni undfick den helige ande, fick ni det genom att göra laggärningar eller fick ni det på grund av tro? Och det, vet ni vad, det här är ett problem för oss, förstå mig. Så nu när vi går till grupperna, låt oss be för varandra. Jag har bara ett förslag. Låt oss be för varandra att ta emot mera av den helige ande. Och bara slappna av och säg, Gud, jag tackar dig. Jag vill ta emot av din helige ande. Och sen vänta inte först och främst på känsla. Tron är inte känsla först och främst. Tron är förtröstan på att det som jag ber om, att Fader kommer att ge till mig. Sen du kan bara, och sen tacka honom. Fader, jag tackar dig för det där. Sen kan det hända så att du står i kön där till maten och så bara, oops, så kommer det. Eller hur som helst, det vet ingen av oss. Okej, och tredje saken är det här som jag redan läste. Att ha förtroende eller att veta att han är god. Han vill göra det. Han längtar efter att göra det i mitt liv. Okej, vi ber tillsammans. Far, nu tackar vi dig för dina ord. Vi tackar dig för att läraren, den heliga ande, kan öppna våra ögon ännu mer. Men vi ber inte bara för öppnade ögon, inte bara för öppnat förstånd, utan vi ber för öppenhet i vårt hjärta och i vår ande och själ att ta emot mer av dig. Herre, vi tror att du har måttlösa mått att ge till dina barn och till oss var och en. Och jag ber, Herre, nu när vi är i grupperna, att vi ska få uppleva hur din helige ande kommer och fyller oss och Herre, gör sitt verk i oss. Förhärliga dig själv och Herre, tacka du vill göra det. I Jesu namn. Amen.